Alltså, vad säger Gud i min dröm? Var kan jag vara Josef? Liksom.
Mycket varmt välkomna till Tolkning pågår. Vi befinner oss i Oxie församlingsgård. Och framför mig har jag Johanna. Vi två ska podda över en text från Matteus evangeliet. Det är nämligen söndagen efter jul, tema Guds barn, och en mycket häftig evangelietext som vi ska ta oss an. Johanna, mycket varmt välkommen.
Tack så mycket.
Vem är du?
Jag är Johanna Öhman och jag är väldigt mycket präst och väldigt mycket mamma. Och ibland tvärtom, låt säga. Ibland väldigt mycket mamma och väldigt lite präst, och ibland oftast allting på samma gång.
Härligt.
Ja.
Vi spelar in det här faktiskt innan jul. Som inspiration har vi också en affisch som har funnits med i utställningen Världens Kristus. Jag tror den kommer från Kina. Och ni kommer kunna se den på bild sen på vår Facebook-sida. Vi hoppar in i, tycker jag, texten direkt. Johanna, vill du läsa den?
Då läser jag den. Då är det ur Matteus evangeliet, kapitel 2, verserna 13-23. När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som genom Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig. Och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: han ska kallas Nazaré.
Dagens bön. Gud, du som i Jesus Kristus blev ett hotat och värnlöst barn, hjälp oss att se alla barn i världen och i kärlek till dem leva och verka för ditt rike. I Jesu namn. Amen. Johanna. En lång, häftig text med ond, bråd, död, drömmar, tillrättalagda teologiska Matteus avsnitt. Vad får du för första liksom tankar?
Första tankarna.
Ja.
Alltså det jag älskar den här texten. Jag tycker den är fantastisk, just den här detaljrikedomen som samtidigt är väldigt kortfattad. Och jag gillar det hos Matteus, att det är det här. Matteus missar inte en enda detalj, men har också en oerhört liksom hopp, hopp, hopp. Det är så här, det är liksom inget extra. Och jag gillar det, och det är effektivt. Det är liksom, hela Matteus är ett väldigt effektivt evangelium. Och samtidigt då så är det den här sprängfyllda liksom spännande historien som ju är fruktansvärda, alltså det går inte ens att föreställa sig. Så jag tänker att populärkulturen har ju ofta försökt göra det. Det finns ju oändligt med liksom filmatiseringar och överlag skildringar av de här då barnamorden i Betlehem. Och det går ju ändå inte att föreställa sig det. Hur, alltså den situationen överlag. Men det jag främst tycker om rent språkligt och som jag fastnar lite vid, det är den här upprepningen av barnet och hans mor. Att det, de är ju så tydligt ställda i centrum.
Mm.
Att det är ju liksom, det är, Josef är ju den som agerar, eller det är Gud som agerar, men det är ju liksom Josef som på något sätt blir den som får leda och ledas i berättelsen. Men det är ju barnet och hans mor som på något sätt det här återkommande, nästan upprepande, väldigt judiskt har jag förstått. Så, vad tycker du?
Jag blev först återigen tagen av att det är så, alltså jag sa ju inledningen att det var tillrättalagt på ett sätt, att det är Matteus som i sitt evangelium har redigerat så snyggt och så teologiskt riktigt att han får med tre stycken profetier här genom loppet av bara några meningar. Och att det är att det då är en redigerare eller flera som har gjort ett, att det inte är en redigerat liv, att det inte är massa illusioner och tillrättalagt som det ibland kan tyckas kring när vi pratar om julen och nyår, vi ska lägga allting till rätta för att det ska få så snyggt, fint, härligt, alltså julklappspappret är så fint så att nästan innehållet i det är, man glömmer bort det, för att till och med julklappspappret så ligger så snyggt under granen, ett lagt till rätta. Det är det inte här, utan här är det så maffigt från början att det blir, finns en flyktingfamilj alltså. Efter förlossningen så kommer uppbrottet och då är det bara att lyda, tycker Josef, som fattar att det här är ett gudsmeddelande. Och det bara ges iväg. Och det är ju inte tillrättalagt.
Nej, det är det inte. Flykt är ju aldrig tillrättalagd.
Nej. Så att den här flykten som driver dem framåt för att klara av livet. Jag vill ju leva, alltså flyr jag. Så där, eftersom vi har haft så mycket tal och erfarenheter och vi läser om det, alla dessa flyktingar som får eller inte får stanna, för de har ju redan flytt till oss. Och ibland så blir man stannad av Amnestys ungdomar eller IM eller ja, Läkare utan gränser, för att kanske bli en månadsgivare. Så frågar de mig, vet du hur många flyktingar som finns i världen? Ja, det har jag lärt mig, det är 65 miljoner flyktingar exakt nu. Och vissa är internflyktingar i samma land, vissa har flyttat till grannländerna. Och några få tiondels promille finner sin väg genom hela Europa, över Medelhavet och in till oss. Och nu ordnar liksom regeringen, ska de få stanna? Ja, om de pluggar lite mer i gymnasiet så kanske de eventuellt får stanna. De här från Afghanistan då, som har bott i Iran och som har kallats hazarer och som inte får stanna. Det var ju en utvisning bara häromdagen från Åstorp. Så det hamnar ju rätt in i det icke tillrättalagda Sverige julen 2017. Så där tror jag att jag kommer också befinna mig på nyårsaftonen. Någonstans där, om jag ska, jo, jag kommer predika. Kommer du predika förresten?
Jag kommer också predika i den här helt absurda situationen, liksom nyårsbön med önskesalmer, och så drabbas vi ju då av den här texten. När folk sitter och önskar att blomstertiden kommer, så är det också den här texten som vi måste förhålla oss till, och det ska bli väldigt, väldigt spännande.
Något mer när du läser den en gång till nu?
Ja, nej, men såklart tänker jag ju också på hur, alltså att kulturer förändras och tider förändras, och men människor förändras inte. Det gör vi såklart eftersom våra kulturer förändras och sådär. Men det här är en situation som för oss är den inte ny. Man säger den värld vi lever i. För Josef och Maria så var den heller inte ny. Detta hade skett liksom flera gånger innan, flera generationer hade gjort liknande flykter innan. Att vi måste på något sätt förstå vår verklighet väldigt, väldigt cykliskt. Och jag tänker att kyrkan kanske bär på ett arv av en mer linjär historieuppfattning om att allting pekar rakt fram åt Kristi återkomst. Och vi har precis, liksom man säger, lämnat kyrkoårets slut bakom oss och så där, med väldigt tydliga texter och känslor liksom att det är linjärt. Men så drabbas vi av såna här texter där vi inser att den här texten hade kunnat skrivas idag. Och helt plötsligt så går vår liksom bild av, eller min, kan bara utgå från mig själva, från det väldigt, väldigt linjära med ett tydligt avslut i att det faktiskt är cirkulärt. Vi lär oss jättemycket på vägen. Jag ska inte säga att mänskligheten inte har lärt sig någonting, för det är klart att vi gör. Men det är på något sätt som att de allra djupaste värdena, de lär vi oss inte riktigt. Utan det är återigen så måste människor fly och befinna sig i den här situationen. Och jag tänker många, jag trodde för 2 år sedan vid den julprediken att nu är det här denna julens prediken, när den här lilla pojken hade spolats upp på stranden. Och det var ju såklart, det var ju julbilden liksom på allas näthinnor den julnatten. Liksom, det lilla barnet, vansinnesskyddslösa. Men det är ju fortfarande det. Det är ju inte många veckor sedan den här bilden med barnet som liksom sträcks upp mot en båt där föräldern håller på att drunkna och sträcker sitt barn upp till dem i livbåten. Det barnet kan vi bara hoppas överlever, men det är ju samma bild på något sätt. Det är alltid barnen och barnen på flykt som ju är... Ja.
Cykliskt bakåt fick jag en tanke om då. Från Egypten har jag kallat min son. Att Jesus, barnet, är den nya Mose. För att det var samma sak där. Mose räddades ju som spädis också. Mm. Genom mammans ute i vassen, hittandet av prinsessan. Hon anmäler sig till en amma och hon får vara nära sin pojke. Mose då. Och sen då fly från Egypten. De flyr från djävulskap, från slaveri, från död via det här undret i Sävhavet då, Röda havet. Och då blir det återigen cykliskt också bakåt. Det var 1200 före Kristus då. Så finns det även där en motsvarighet över barn som måste fly. Han växer ju upp där, men han flyr ju sen i öknen och kommer tillbaka. Och sen blir en ledare, en slags profet också. Så att för mig blev det också, när Egypten nämndes då så många gånger och Jesus kom till Egypten, och där har Jesu eget folk, alltså judarna, redan varit, fast för 1200 år sedan. Alltså historien upprepar sig väldigt tydligt här för mig. Och då begräts det enormt mycket. Och det görs också. Och det görs också idag. Sen tänkte jag då på den berättelsen måste ju då Josef och Maria ha firat Exodus i varje påsk. De har levt. Och det gjorde ju sen Jesus.
Ja.
Som sen vid sista måltiden återigen och gjorde någonting helt annat av den då. Fördjupade den ännu mera.
Men att det cykliska på något sätt återkommer. Det, och någonstans tänker jag att det är väldigt mycket, alltså det blir också väldigt, väldigt aktuellt just i jultid. Där, precis innan jag kom hit idag så var jag och handlade en sån här snabb lunch på Lidl. Och deras slogan för julen är typ en helt vanlig jul. Och sen som är undertiteln som det alltid har varit. Alltså det här cykliska, att vi förändrar ingenting för att tänk om vi hamnar ur spår. Och julen är ju väldigt mycket så för väldigt, väldigt många människor. Att jag tycker inte om sylta, men den ska vara där, för så har vi på något sätt alltid gjort. Och där, de kan ju de här texterna. Josef och Maria kan ju profettexterna, för att så har det varit varje påsk. Alltså att det Och det finns ju en stor trygghet i det. Det är väldigt lätt att raljera över den där syltan. Liksom. Jag gör det jätteofta. Och samtidigt så erkänner att jag får nog öva mig i det, att faktiskt se storheten i att man får lov att återvända till saker som faktiskt kan ge enorm stor trygghet. Vi vet inte när vi kommer att befinna oss i den här situationen. Om vi blir klimatflyktingar om x antal år, om våra barn eller barnbarn eller barnbarnsbarn faktiskt blir det, att de kommer att befinna sig i en liknande situation. Och vad har vi gett dem av, man säger, årsbunden trygghet? Är det en vanlig jul så som det alltid har varit? Om det är det som på något sätt blir att hänga fast i det. Mm. För jag också tänker på det, jag tycker vi har en stor rikedom där i vårt kyrkoår. Dels att det får följa liksom livets växlingar, men också att vi har tre texter varje söndag. Och jag vet att det har gjorts flertalet undersökningar att folk lyssnar inte så mycket på de övriga två texterna. Och vi som predikanter predikar oftast uteslutande över evangelietexten, och sen så när vi får till det med någon av de andra texterna så blir vi lite nöjda med oss själva. För att, åh, jag predikar med sen över två av texterna idag. Ska vi klappa oss lite på axlarna då? Men att det finns en stor rikedom i, framförallt när de korrelerar med varandra på det här sättet, att man får med alltså profettexten som sen evangelisten lyfter in. Och att det inte alltid då är samma översättningar, utan det finns nyansskillnader i det. Det är en fantastisk textrikedom vi har, i att man faktiskt får lov att också koppla det bakåt och sen koppla det framåt in i vår tid.
Har du mött någon Herrens ängel i en dröm? Det är så tydligt att de litar så på drömmar.
Ja.
Och att det är budskap från Gud som har sänt sina änglar att berätta det här. Har du varit med om något liknande?
Nej, inte. Alltså inte det här dröm. Jag har inte det. Jag drömmer ofta, men väldigt. Eller jag är ju klart jag drömmer varje natt, men jag kommer ofta ihåg drömmar, men inte liksom. Jag har aldrig upplevt något tilltal i drömmar, utan kanske mer haft en väldigt klinisk syn på att vad är det jag egentligen måste bearbeta när jag har drömt märkliga saker.
För det här måste ju varit så solklart. Jag menar, han har inte gått någon drömtolkningscirkel på census eller något sånt, utan det är så oerhört tydligt. Och jag har inte heller varit med om någonting sånt. Men för mig är det att Josef, du sa att barnet och modern var också i centrum här, för det är, liksom, det är nästan som ett mantra.
Mm.
Och det är ju Josef som då är agerare, som gör den, som är faktiskt inlyssnaren, tänker jag, på sin egen tillit och förtroendet och förtröstan på Guds röst som kommer till honom via drömmen, inte via någon skrift på himlen liksom så, utan det är via drömmen, den vanliga drömmen, tänker jag. Och då blir ju Josef en väldigt bra förebild för mig i att lita på att Gud finns med. Och vad är det för signaler då? Jo, det är en dröm. Men om vi inte själva kan komma ihåg drömmar, eller det är med så solklara, kan vi se andra tecken som handlar om mig och Gud, som vill att jag ska agera. Stig upp. Alltså, hallå, stig upp. Det är ju uppstigandet. Nästan stå upp. Uppstå nu, Anders. Inte bara varje morgon och sätt på omeletten och kaffet, utan det är någonting som vill att jag ska stå upp kanske också och stiga upp för någon annan.
Mm.
För dig själv. Glöm inte bort dig själv, Anders. Stig upp också för någon annan. Och i det här fallet är det så solklart med mot despoter som mördar för flyktingen som flyr till dig. Så stig upp sedan. Ha förtroendet. Jag sänder dig. Ett missionerande sändandet. Ängeln finns ju där, Angelos. Herrens budbärare säger till dig, stig upp, Anders. Ta det som är viktigt för dig och rädda det.
Mm.
Inte girigt, inte ensamt, utan kanske.
Mm. Jag tycker också på utpekandet av den trygga platsen. Alltså är det som en fortsättning på det resonemanget då, att alltså, stig upp, ta den liksom, eller de skyddslösa. Här är platsen. Att vi faktiskt på något sätt också blir visade platsen. Som kanske idag inte är Egypten, men det kanske är liksom bollebygd, för att där finns det bra familjer som kan ha ensamkommande boende hos sig. Alltså att faktiskt vara öppna för det.
Där är jag ju själv, ska jag känna, lite kluven med två unga män, bonushönorna. Jag har ett rum till, men hur ska det gå? Alltså, jag kan erkänna det. Jag har inte riktigt så bekväm med att också ha en ensamkommande hemma hos mig just nu. Det har inte varit, det kan jag erkänna. Så att där träffade återigen, på vilket sätt kan jag erbjuda i så fall det här skyddet? Stig upp och se de andra. Behöver inte bara lägga pengarna i Svenska kyrkans internationella arbete eller något motsvarande och bli månadsgivare. Ja, det gör jag. Men den här situationen som kräver nu. Ja, pappa, vad gjorde du hösten, vintern 15 då du kom 160 000? Pappa, vad gjorde du när och så vidare. Den här frågan som kommer när historien skrivs. Ja. Exakt nu skrivs den. Mm. Vissa av våra kollegor är uppe i Åstorp och demonstrerar mot den senaste utvisningen. Och hitta lösningar.
Ja.
På ett räddande av liv och hitta en säker plats på grund av att de har hittat igenom systemet, så att säga.
Ja.
Och där känner jag mig inte riktigt bekväm, kan jag känna. Jag får hitta mina sätt. Alla kan inte göra det på det sättet som är aktivistiska sättet.
Nej, det går inte. Alltså då
jag applåderar det och sagt till personen i fråga, och jag är inte riktigt själv där.
Mm. Nej, och jag kan helt ärligt säga att jag med kulpa och slår mig för bröstet, men jag har några gånger de här senaste åren varit så oerhört tacksam för att vi har inget rum. Dessutom hyr vi vår bostad och kan inte, alltså, vi får inte hyra ut till ytterligare en eller ta in någon annan. Skulle vi själva få ett barn till, fine, men vi kan inte, alltså, då blir vi själva utkastade, och det kan jag ju inte göra mot min familj. Och jag har flera gånger tyckt att det har varit skönt. Och att det faktiskt inte... jag kan syssla också med, liksom, även med aktivism på många andra sätt. Men jag kan inte, jag kan inte öppna mitt hem på det sättet. Vi har gjort det några gånger väldigt, väldigt tillfälligt. När vi bodde lite större och framförallt inte hade så små barn. Men att det måste, och då tänker jag att det kan också få vara en bön inför söndagen efter jul, att vara, men vilken är då vägen? Vilken är, alltså, vad säger Gud i min dröm? Var kan jag vara Josef?
Liksom. Det är bra slut, för att då blir det här huret som går in i den bönen som inledde med att hjälpa oss att se alla barn i världen och i kärlek till dem leva och verka för ditt rike.
Mm.
Och därför var och en av oss, du och jag, Johanna, och de som lyssnar på det här, få en fråga till sig på något sätt, fastän det kan skava och fastän det kanske vissa är lätta, men hur i så fall? Hur faktiskt ser jag alla barn i världen, och hur kan jag då se och verka och leva för ditt rike kopplat då till Guds rike då? Därmed får vi faktiskt avsluta. Det har redan gått 20 minuter. Det var ju försvinnande fort.
Ja, väldigt fort.
Tack så jättemycket, Johanna.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Om du tycker om vår podd så får du hemskt gärna sprida den på Facebook och andra sociala medier. Varje måndag så släpps ett nytt avsnitt på vår hemsida. Du kan också följa oss på Facebook. Och om du vill hitta oss på nätet på vår hemsida så är det bara att skriva in Tolkning pågår i sökningsfönstret, så är det det första som kommer upp där. Alla länkar, all information, alla gamla avsnitt, alla bonusavsnitt, de finns på hemsidan. Hoppas vi hörs igen.